P3, Sveriges Radio.
Leopoldville, Kongo, december 1960. Repen skaver mot hans bakbundna armar, skär in i de bara handlederna. Bryskt har han knuffats upp på den fullaste jeepen, trycks ner på det dammiga golvet, omringad av grönklädda soldater. Han stirrar håglöst ut över den kaosartade uppståndelse som pågår runt honom. En hand sliter tag i hans hår, det som annars ligger så noga friserat, rycker och rufsar som om han vore ett djur, tvingar upp huvudet mot åskådarna och journalisternas kameror smattrar. De hornbågade glasögon som brukar skärpa hans blick är försvunna i tumultet. Men alla som står och ser på kan se triumfen avteckna sig i soldaternas ansikten. Nyss hyllades han som frihetens fader av sitt folk. Nu visas han upp till allmän beskådan, förnedrad av sina fiender. Ett nedlagt byte, en tillfångatagen trofé, jagad av makter som ingen verkar kunna rå på och som nu har hans öde i sina händer. Så ryter motorerna igång, jeepen rullar iväg och Patrice Lumumba, det självständiga Kongos första ledare, förs bort. Det sker helt öppet inför världens ögon, men ingen lyfter ett finger.
Det här är berättelsen om Patrice Lumumba, Kongos karismatiska ledare som gav kropp och stämma åt en hel frihetskamp. Men som stod chanslös mitt i det hav av motstånd som tystade hans röst, tog hans liv och förintade hans visioner.
Det här är P3 Historia med Cecilia Dyringer.
Den 35-åriga mannen som hårdhänt har tvingats upp på flaket är inte bara välkänd i sitt hemland som den stora frihetskämpen som har stått upp mot kolonialmakten och lett Kongo till självständighet. Patrice Lumumba är också ett av namnen på världspressens första sidor. För det som sker i hans land hänger nära samman med tidens globala storpolitik. Soldaterna som fängslar honom är bara marionetter i den kamp som pågår och som Kongo har kommit att bli en central del av. Det var alldeles nyligen som landet utropade sin efterlängtade självständighet med Patrice Lumumba i täten som dess första premiärminister. Men på de 5 månader som har gått sedan dess har krafterna som vill splittra Kongo blivit fler och starkare, både inom och utanför landet. En av deras främsta måltavlor är den man som symboliserar enheten. Det fria Kongos ledare. Och när jeepen försvinner bort längs vägen är slutet nära. Både för drömmen om ett oberoende, demokratiskt Kongo och för Patrice Lumumba. 18 år tidigare, 1942, ligger vuxenlivets bok ännu oskriven för den 17-åring som stiger av tåget på perrongen i Stanleyville, dagens Kisangani i norra Kongo. En viktig och bubblande handelsstad, byggd vid landets livsnerv Kongofloden, och en stark kontrast till Patrice Lumumbas barndomshem ute på landsbygden. Han har rest långt för att komma till Stanleyville. Först till fots på gropiga vägar och sen på hårda bänkar i den skramlande tågvagnen längs den nylagda järnvägsrälsen. Bakom honom ligger uppväxten i byn där han stack ut med sin kaxighet och sina ambitioner. Och framför honom en ny tillvaro i den mer tillåtande storstan. Och i Stanleyville ska han lägga grunden till det som ska bli hans kall i livet. Att tänka, skriva, tala och förändra världen. Men en ung svart man i 1940-talets Kongo har inte mycket makt. Inte ens över sitt eget liv. För den runt 11 miljoner stora befolkningen styrs av en mycket liten minoritet, bestående av vita europeer. Belgare, närmare bestämt. Kongo är en belgisk koloni. Och det är de europeiska herrarna som både dikterar villkoren och kasserar in vinsterna från det mycket råvarurika landet.
Belgiska kolonialmakten var betydligt hårdare och mera aggressiv än de flesta andra. Alltså man kan se en skillnad på hur engelsmännen agerade, fransmännen agerade och belgarna. Det var fruktansvärda förhållanden i Kongo.
Det här är Lennart Wolgemut, tidigare chef för Nordiska Afrika-institutet.
Vad belgarna gjorde var ju att de agerade genom proxy, kan man säga. Att de valde ut några kongoleser som var bättre än andra. Som då genomgick tester och fick utbildning och liknande. Så att man arbetade väldigt mycket med hjälp av andra kongoleser. Och på så sätt så lyckades man också skapa någonting som motsats mellan olika kongoleser.
Det här systemet har Patrice Lumumba levt hela sitt liv i. Men han navigerar på det sätt han kan. Från högre utbildning är han i princip utesluten på grund av sin hudfärg. Så istället tar han saken i egna händer. Den unge Patrice är både vetgirig och studiebegåvad. Och i Stanleyville finns kvällskurser och bibliotek. Och det är där man hittar honom. Dagarna igenom sitter han i läsesalen och hårdpluggar till sig en plats som en av Kongos mest välutbildade män. Lär sig kolonialspråket franska flytande och läser allt från matematik till historia och litteratur. Men han måste förstås också försörja sig. Och kanske är det självsäkerheten som kommer med kunskap som ger honom en extra skjuts. För han får ett eftertraktat jobb som tjänsteman på posten. Det innebär regelbundna lönekuvert och han kan kvittera ut både bostadsbidrag, en praktisk tjänstecykel och värdefull vidareutbildning inom systemet. Eftertraktade förmåner som de flesta i landet bara kan drömma om. Och med utbildningen avklarad och försörjningen säkrad börjar Patrice Lumumba att blicka mot nya mål. Han betraktar världen han lever i och rasismen som genomsyrar varje del av samhället. Säkerligen har han knutit näven i fickan oräkneliga gånger. Men när han passerat 20-strecket börjar han istället nyttja sina händer på ett annat sätt. Klär sina tankar i ord och börjar skriva. I lokalpressen argumenterar Patrice Lumumba för att orättvisorna och segregeringen måste bort. Men han inkluderar inte alla i sin frihetssträvan.
Han kände väldigt mycket för den gruppen som är mera utvalda personer och utbildade personer. Så att han började ju med att inte som en revolutionär för alla utan en revolutionär för sin lilla grupp.
Patrice Lumumba gör sig alltså till språkrör inte för alla i Kongos svarta befolkning utan för det fåtal som har lyckats ta sig fram i det koloniala systemet. Blivit det som belgarna kallar för évolué. Alltså en utvecklad person. Och det betyder givetvis någon som har anammat europeiska vanor och skaffat sig en västerländsk bildning. De som kvalar in som évolué förtjänar med den koloniala logiken en högre plats i samhället. Får tillträde till bättre jobb och omfattas av en lindrare straffskala i rättsväsendet. Patrice Lumumba är en av dem som efter noggranna utvärderingar passerar nålsögat och tar sig därmed in i den privilegierade klassen. Som är en liten klick, bara någon procent av Kongos svarta befolkning. Och klyftorna mellan vita och svarta är enorma. Vita tjänar i snitt runt 30 gånger mer än svarta. Och skolorna för svarta barn är så undermåliga att varannan kongoles förblir analfabet. Och att svarta nekas utbildning och praktisk erfarenhet av statliga och administrativa tjänster kommer att bli en tung black om foten om bara några år. För efter andra världskrigets slut, i mitten av 40-talet, börjar nya tankar att få fäste i länder som tyngs av kolonialismens ok. I den nya värld som ska ta form kan ju inte förtryck av den sorten rimligtvis höra hemma. I alla väderstreck på den afrikanska kontinenten hörs rop om självständighet. Marken är på väg att börja darra under de vita stormakternas fötter. När 40-talet ligger i backspegeln och 1950-talet närmar sig sin mitt har Patrice Lumumba gått från charmig men okänd tonåring till en beläst och respekterad snart 30-årig skribent. Han har också hunnit med att skaffa sig fru och barn, till och med i flera omgångar. Pauline, som han gifter sig med i början av 50-talet, är hans tredje fru. Och han har en son sedan tidigare. Patrice och Pauline lovar att hålla ihop tills döden skiljer dem åt. Det är ett löfte de kommer hålla. Trots att relationen stundtals är olycklig och slitsam. För Patrice Lumumba ska snart slå in på en ny karriärväg som hans familj kommer hamna i skuggan av. Och som till slut kommer rycka honom från hustrun och barnen för alltid. Genom att ta till pennan har Patrice Lumumba etablerat sig som en politisk röst i Stanleyville. Och nu i 30-årsåldern tar han nästa steg och börjar engagera sig i det politiska föreningslivet. Där han gör en kometkarriär. Den skarptänkta Lumumba lär sig snabbt politikens turer. Och 1954 blir han ordförande för en av stans mest ansedda föreningar. Genom den tar han sig in i politiken på allvar. Driver bland annat bostadsfrågor och skaffar sig kontakter högt upp i den vita hierarkin. För han går hem hos belgarna.
Han valde ju då sin väg, en klassresa, genom att bli evaluerad, alltså väljas ut bland afrikanerna för att bli belgare och utbildas och civiliseras, som belgarna kallar det. Och det är klart att han färgades ju av det också till att börja med. Jag menar, man blir inte opåverkad av sin uppfostran.
Men sakernas tillstånd kommer snart att förändras. Och Patrice Lumumba kommer inte nöja sig med att sitta i kolonialherrarnas knä så mycket längre till. Tonen är på väg att hårdna betydligt. Men innan det hinner börja storma på allvar har Lumumba fått ett annat, ett stort problem på halsen.
Stanleyville, 1956. Hans blick vandrar uttråkat över cellens skrovliga väggar. Vid det här laget känner han igen varenda spricka, varenda hålighet och vartenda inristat streck. Kroppen har sedan länge vant sig vid den kvävande tristessen och kedjornas rassel när de andra fångarna sakta hasar förbi utanför. Nu närmar de sig. Där ute på andra sidan av den tunga järndörren. De är på väg till dagens arbete. Men Patrice Lumumba slipper. Och tur det. För idag har han andra göromål att ta itu med. Han bläddrar bland sina papper, hittar ett oskrivet blad och sätter sig till rätta på den stumma sängkanten. Innan han fattar pennan väger han varje ord noga. Allt hänger på det han skriver nu. Om han bara får lägga fram sin sak ordentligt så kanske han kan ta sig ut härifrån.
Förskingring lyder brottsrubriceringen. Patrice Lumumba ska ha försnillat pengar på jobbet, stulit från företagskonton. Kan det verkligen stämma att en så hårt arbetande och duglig person är en simpel tjuv? Eller var anklagelserna bara en slug kupp från den växande skaran motståndare som oundvikligen dyker upp när man börjar ägna sig åt politik? Nej, den här gången finns det faktiskt inte bara rök, utan också eld. Och Patrice Lumumba erkände praktiskt taget direkt. Men motivet är ädlare än girighet.
Ja, alltså han fick ju då ett arbete som väldigt få fick inom ramen för regimen. Alltså statligt jobb och inom posten, och det var ju väldigt fint, men det var ju väldigt dåligt betalt. Och han fick mer och mer, började engagera sig politiskt och började kontakta människor och började och hade väldigt lite pengar. Så att, alltså orsaken var ju det att han var helt enkelt så fattig och han ville komma vidare och han ville kunna föra ut ordet så att säga. Och det krävde lite pengar.
Så för att kunna resa, ordna representationsmiddagar, nätverka och sprida sitt ord börjar den 31-åriga Patrice Lumumba att plocka pengar från posten. Och nu sitter han inspärrad i fängelse och skriver brev till alla makthavare han kan för att försöka ta sig därifrån. Hans straff är förvisso redan lägre än andras eftersom han har sina evolué-privilegier. Han slipper såväl kroppsstraff som tvångsarbete. Men hans vädjanden är fruktlösa. De vita männen i maktens korridorer tänker inte erbjuda en hjälpande hand. Patrice Lumumba må vara bildad, Men i deras ögon är han trots allt en simpel inföding. En som ska vara tacksam för allt belgarna har gjort för honom. Inte hålla på att ställa krav. I fängelset blir han kvar i vad som nog känns som ett långt år. Och släpps först på hösten 1957. I frigivningspappren anges ett tydligt krav. Att han måste skaffa sig ett nytt jobb. Patrice Lumumba gör det och lite till. Drar upp bopålarna från Stanleyville och flyttar med familjen till huvudstaden Leopoldville, våra dags Kinshasa. Där får han snabbt en ny anställning som visar sig bli värdefull på flera sätt än att bara betala för hyra och mat. Han tar tjänst på marknadsavdelningen på ett av landets största ölbryggerier, där en av de viktigaste arbetsuppgifterna blir att resa runt och sälja in öl till barer och restauranger kors och tvärs över Kongo. Men det är inte bara pilsner som han saluför.
Ja, alltså det är en känd fakta att människor träffas. Om människor träffas så är det ju inte bara för att dricka. Utan de börjar tala med varandra och det blir, de byter åsikter och de talar om vad som har hänt på annat håll. Och det kunde han ju göra genom att han reste runt. Och genom det så fick, ja det var ett fantastiskt sätt att föra ut kunskaper och man kan tala om folkbildning.
Öljobbet serverar hela Kongo till honom på ett silverfat. Och kanske lyssnar folk lite extra gärna till just Patrice Lumumba. Han är karismatisk, vältalig och dessutom, vilket inte är att förakta, har han riktig star quality. Lång och stilig, med det svarta håret kammat i en spikrak sidbena. Höga kindben, markerad haka och uttrycksfulla ögon som blickar fram bakom moderiktiga hornbågade glasögon. Han ser ut som en filmstjärna. Och hans turnéer runt i landet blir rena politiska kampanjer. För det finns en mylla och så förändringens frön i. Kongoleserna har fått nog av att kröka rygg under kolonialherrarna. Och när man blickar tillbaka i tiden och betraktar vad den här befolkningen har utstått sedan 1800-talet, när belgarna gjorde sitt inträde, ser man goda anledningar inte bara till missnöje, utan rent raseri. Kongo är ett rikt land. Inte i kronor och ören, men i naturtillgångar. Under marken finns bland annat koppar och diamanter. På savannen vandrar elefanter vars betar av elfenben är eftertraktade på marknaden. Och i slutet av 1800-talet, när industrialiseringen har skänkt Europa bland annat nymodigheten cykeln, har en annan råvara som finns i Kongos djungler blivit väldigt efterfrågad. Gummi. Men det är inte kongoleserna själva som kan fylla fickorna med vinsterna från sitt land, utan en skäggig gubbe från Belgien. Kung Leopold den andra. På 1880-talet lyckas han förhandla till sig Kongo som sin privata koloni. En katastrof för folket där.
Han tog det här som sin egen förläning och drev fruktansvärt förtryck under den här perioden. Så det var alltså, det gällde att få ut så mycket som möjligt i privata förtjänster.
Det är framförallt gummiutvinningen som är den stora behållningen för Leopold. Och den största faktorn är den terror som drabbar befolkningen som kommenderas ut i slavarbete. Varje individ och by har en tvångskvot av gummi som ska skördas. Det är ett tungt och krävande arbete. Och de som inte klarar sina kvoter straffas hårt.
Det var tvång. Man tvingades till att göra de här arbetena. Man hämtades dit. Och det var med piska och med slag och hugg och... Man tvingades att genomföra det här och om man inte gjorde det som man sa så blev man skjuten.
Leopolds belgiska styrkor som övervakar arbetet är chockerande brutala. Hela byar kan utplånas om inte tillräckligt mycket gummi har levererats. Människor mördas urskillningslöst. Men det finns ändå restriktioner för soldaterna. Man vill nämligen inte att de ska slösa ammunition och tjuvjaga Kongos värdefulla djur som ju också tillhör Leopold. Så som bevis för att en gevärskula verkligen har använts för att skjuta en slavarbetare måste soldaterna ha med sig en makaber trofé, en avhuggen hand. För att belgarna ska komma undan med tjuvjakt huggs händer av från oskyldiga människor. Vuxna som barn. Och det här är bara en del av de övergrepp som pågår. Det finns inga gränser för grymheten. Leopold II:s Kongo är ett av de mest mardrömslika kapitlen i mänsklighetens historia. Miljontals dödas under hans välde. Det finns inga exakta siffror, men det uppskattas att befolkningen mer än halveras under hans tid vid makten. Inte förrän 1908 börjar omvärlden inse vad som pågår i Kongo. Bilder på stympade och torterade människor sprids. Och de chockar till och med de andra stormakterna i Europa, som ju verkligen inte är främmande för hårda tag i sina egna kolonier. Men det här är något i särklass. Och till slut, efter över 20 år, förlorar Leopold II makten över Kongo och istället kliver den belgiska staten in. När Patrice Lumumba föds 1925 är Leopold II död sedan länge och de värsta grymheterna hör till historien. Men bilden av den gamla kungen är förvånansvärt nog inte helt nattsvart. Det finns en utbredd idé om att det goda på lång sikt har överträffat det onda i kolonisationsprojektet som börjar med Leopold. Och Patrice Lumumba är en av dem som tänker så. Han har ju fostrats i den belgiska andan och ser kanske på sig själv som mer civiliserad än den stora massan i landet. Men under 50-talets slut förändras hans tankesätt. Det är inte längre bara den bildade medelklassen som ska omfattas av frihet och rättvisa, utan alla i landet. Och det är många som delar hans politiska visioner. Brandtal för brandtal utökar han sin följarskara och växer sig allt starkare. Den Lumumba som belgarna snart ska frukta mer än något annat har gjort en tre. Patrice Lumumbas förvandling från kolonialismens vän till en av dess mest framträdande kritiker sker förstås inte utan influenser. För i alla Afrikas hörn surrar av förändringsvilja och frihetslängtan. Och på vissa ställen har självständigheten redan vunnits. I Ghana till exempel, i Västafrika. Dit reser den 33-åriga Patrice Lumumba på konferens i slutet av 1958. Som ledare för ett nytt politiskt parti i Kongo. MNC. Mouvement National Congolais. Och möter något helt nytt.
Han kom till en möte mellan befrielserörelserna, för Bangana var först och före alla andra. Och så. Och då fick han för första gången riktigt se den här utvecklingen som skedde på annat håll. Och han såg att ett afrikanskt land hade redan blivit självständigt och andra var på väldigt god väg. Och så att det tror jag var en utomordentligt viktig fråga för honom och hur han och utvecklade honom att bli mer radikal. Men radikal, jag tror inte att han kom hem med tanken att nu ska vi börja slåss eller något sånt där. Utan det är inte radikal på det sättet, utan radikal på att han såg möjligheterna.
Befrielsens våg är på väg att skölja in. Det är Patrice Lumumba övertygad om. Och knappt har det nya året 1959 ringts in innan de första krusningarna bryter vattenytan i Kongo. Folk och man ur huset samlas i tusental på Leopoldvilles gator för att kräva frihet för sitt land. Belgarna går till motattack med batonger och gevärskulor. Men det går inte att stoppa det som nu har rullat igång. Självständighetsrörelsen växer och invånarna protesterar på alla sätt de kan mot kolonialstyret. Praktiserar civil olydnad och vägrar ställa upp i folkräkningar, infinna sig i domstolar eller resa sig för belgiska tjänstemän. Systemet håller på att falla i bitar. Och Patrice Lumumba jobbar febrilt för att omsätta energin till politisk verklighet. Han säger upp sig från sitt jobb på bryggeriet och ersätter det med evighetslånga arbetsdagar fyllda av debatter, möten och tal. Hans ork verkar aldrig tryta. Det gör däremot hans tålamod. Som han ser det måste förändringen komma, nu. Men belgarna gör ingen ansats och börjar tänka på refrängen. Istället verkar de vilja göra allt för att klamra sig fast vid sin koloni. Inklusive att försöka stoppa en av sina största motståndare. Patrice Lumumba grips och kastas ännu en gång i fängelse.
Han döms ju för att vara agitator, kan man säga. Och jag menar, jämförelse med många andra så är hans budskap väldigt modest. Men han tände någonting i landet som på mycket kort tid, så att säga, ändrade synen på framtiden.
Men att låsa in landets mest kända politiker, som är en symbol för en hel rörelse, var inte ett vidare smart drag. Det drar igång våldsamma protester. Och belgarna måste till slut backa och släppa honom fri. När han vandrar ut ur fängelset är det som en folkets hjälte. Och vid det här laget, när 1960 nyss har inletts, har ryktet om rättvisekämpen Patrice Lumumba färdats långt utanför Kongos gränser. Det får han själv uppleva när han direkt efter fängelsevistelsen reser iväg för att delta i ett möte. Ett som ska bli historiskt.
Bryssels flygplats, 26 januari 1960. Fötterna lättar nästan från marken när de omfamnar honom. Kamraterna som stått vid hans sida och protesterat högljutt i månader. Äntligen har de fått honom fri. Och nu går det inte att sluta le. Vid rockärmarna skymtar spåren av vad han har varit. Ljusa bandage runt de smala handlederna där belgarnas hårda handklovar nyss suttit och skurit in i huden. Så tränger sig en ovanlig deltagare fram genom den glädjerusiga välkomstkommittén. Hon har väntat länge på att han ska komma och nu skiner hennes ansikte i kapp med den bleka vintersolen. En tant, en belgisk gumma med famnen fylld av blommor. Hon sträcker sig upp mot den resliga besökaren, kysser hans kinder och lämnar bestämt över buketten. En enkel hyllning från henne och miljontals andra till honom. Frihetskämpen. Det ska han veta. Han är inte ensam. Så bär jag av in mot staden. Där väntar Kongos morgondag. Och det finns ingen tid att förlora.
Den belgiska damen är inte ensam om att heja på Patrice Lumumbas och Kongos frihetskamp inifrån kolonialmaktens hjärta. Det finns många civila belgare som står på deras sida. Och vindarna i Bryssel har nu äntligen vänt, även från regeringshåll. Motvilligt har man lyssnat till stridsropen från Kongo och insett att det inte längre går att hålla emot. Landet måste få sin självständighet. Nu gäller den stora frågan hur och när. I januari 1960, när den snart 35-åriga Patrice Lumumba anlände till Bryssel, har en samling kostymklädda herrar från båda läger redan suttit i sitt murriga mötesrum i dagar, vridit och vänt på den stora och svåra uppgiften. Och när Lumumba kliver in är det som att en elektrisk stöt genomborrar diskussionerna. Bara några dagar senare är det klart. Kongo ska bli självständigt. Och det ska ske den 30 juni 1960. Om bara 6 månader.
Belgarna var kanske de mest oförberedda kolonialmakten. Och det betyder ju också att de ju inte gjorde någonting egentligen för att förbereda den här självständigheten. Och gav då också de inblandade parterna väldigt kort tid att organisera sig för det här.
Men löftet om självständigheten är avlagt. Och Patrice Lumumba firar tillsammans med sina politikerkollegor. Nu kan de blicka framåt, mot en ny era för Kongo. Det kommer inte gå lätt. Det inser nog de allra flesta. Bara inom Lumumbas parti har slitningarna redan blivit påtagliga och splittrat MNC i 2 fraktioner. Över en natt förvandlades bundsförvanter till bittra rivaler. Och problemet med oenighet kommer inte sluta här. Såväl politiskt och ekonomiskt som etniskt är Kongo ett land med stora skillnader. Att enas inför en förestående självständighet är en sak. Att jämka idéer och överbrygga tvister i byggandet av en ny stat är en annan. En ny nation behöver bland mycket annat ett fungerande styrelsesätt. Kongo ska bli en republik. En demokrati som leds av ett folkvalt parlament, med en premiärminister och en president. I maj 1960 hålls de första fria valen. Patrice Lumumba är förstås en given kandidat till premiärministerposten. Och trots att Belgien gör sitt allra bästa för att försöka lägga krokben för honom, med vapen som smutskastning i pressen och finansiering av hans politiska rivaler, får hans parti flest röster. Och den 35-åriga Lumumba blir det fria Kongos första premiärminister. Till president utses Joseph Kasavubu. Han kommer från ett annat politiskt läger än Lumumba. Och att det blir två motståndare som är president och premiärminister handlar om att regeringen ska spegla det stora och mångfacetterade landet.
Så här jätteland som Kongo med så många motsättningar som det finns, så är det ju det första, allra viktigaste, det är ju att börja bygga en stat. Och det tror jag Patrice Lumumba var medveten om. Och jag tror att det var därför han också var beredd på att acceptera, alltså att dela så att säga ledarskapet till att börja med.
I juni är den nya regeringen efter mycket om och men på plats och den stora dagen står för dörren. Men det som väntar är också ett berg av utmaningar. För det moderna Kongo är inte ett enat land från början, utan ett område som har erövrats och där invånarna har fösts ihop under ett och samma styre, utan hänsyn till vare sig språk, kultur eller eventuella pågående konflikter mellan grupper. Det finns också stora prövningar när det kommer till att få ordning på allt som krävs för att bygga en ny nation. Vi minns ju att det belgiska kolonialsystemet förvägrade majoriteten av svarta rätten till högre utbildning. Det har resulterat i att när Kongo nu ska stå på egna ben är det färre än 30 medborgare som har en universitetsexamen. Antalet personer med erfarenhet av statsadministration går alltså att räkna på en hand. Och att det innebär stora svårigheter kommer att bli smärtsamt tydligt när självständigheten väl blir ett faktum. Kanske är det precis vad Belgien också ser framför sig. Och förutspår att de därmed lugnt kommer kunna behålla sitt inflytande och fortsätta att håva in vinsterna från Kongo. Men om det på Leopold den andras tid främst var gummi och elfenben som stod på plundringslistan, är det nu, i mitten av 1900-talet, andra naturresurser omvärlden är ute efter. Och det är fler än Belgien som har börjat rafsa efter inflytande i Kongo. Där finns nämligen gott om två grundämnen. Två metaller med atomnumren 27 och 92. Kobolt och uran. Och de har plötsligt fått en framträdande plats i den nya världsomspännande konflikt som präglar 1900-talets andra halva. Atomåldern, rymdåldern, kalla kriget. Kärtidsperiod har många namn. Och årtiondena efter andra världskrigets slut 1945 blir den första delen av kampen mellan de två supermakterna, Sovjetunionen och USA. En terrorbalans där båda parter har en arsenal som kan förinta halva världen. Och när Patrice Lumumba förbereder sig för att ta rodret i Kongo har striderna också flyttat utanför jordens atmosfär. Kalla kriget är en kapplöpning om att ha både flest och störst kärnvapen och att bli den första att erövra rymden. Och i racet har Kongo fått en central roll. För både uran och kobolt, som det alltså finns stora fyndigheter av där, är omistliga för atom- och rymdindustrin. Så det är många som vill åt det som göms i Kongos gruvor. Men kolonialismens tid är ju över, så det går inte att bara stövla in och ta det man vill ha. Nej, kalla krigets spelare använder sig av mer raffinerade metoder.
Det här var en period med kalla kriget och allting följer ju in under det. Antingen tillhörde väst eller tillhörde öst. Och mycket av strävande var ju att få in de nya länderna inom sin intressesfär. Och Kongo kom ju precis rakt in i det här. Alltså här var ett land som skulle bli självständigt med enormt råvarurikt. Det gällde att positionera sig så att man kunde få så mycket som möjligt av den här för framtiden. Och det är här som Lumumbas problem började.
Belgien, Storbritannien, Frankrike och USA har redan tagit för sig av Kongos underjordiska rikedomar. Och nu när landet är på väg bortom Belgiens kontroll sneglar förstås Sovjet också lystet på det stora landet mitt i Afrika. Patrice Lumumba får blinkningar från Moskva om att det finns stöd att få. Om man kanske skulle behöva lite hjälp efter självständigheten. Lumumba är inte kommunist och nappar inte på anbuden. Inte den här gången. För just nu har han andra valmöjligheter. Så kommer det inte alltid att vara. Mot den här fonden av inre motsättningar och yttre hot ska Kongo stå på egna ben. Och så kommer den stora dagen när självständigheten ska proklameras. Den 30 juni 1960. På plats framför nationalpalatset i Leopoldville står den belgiska kungen och levererar iklädd vit kostym sitt högtidstal. Som är allt annat än en respektfull hyllning till den nymånade republiken.
Ja, det var ett fortsatt uttryck av chauvinism, alltså från en kolonialmakt som egentligen talade bara om hur bra allting hade varit med belgisk. Och det var ingenting som så att säga gratulerade eller förde fram afrikanen eller kongolesen.
Kungens föraktfulla svada ekar över den finklädda publiken som kommit för att fira. Och inom Patrice Lumumba verkar något brinna av. Han är självklart närvarande vid ceremonin, men står egentligen inte på talarlistan. Men en provokation som den här kan bara inte få ljuda oemotsagd. Så upp på podiet kliver den slanka 35-åringen och ger svar på tal.
Kongolais et congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux.
Män och kvinnor i Kongo, segrande kämpar för självständighet. Alla ni, mina vänner, som har kämpat outtröttligt vid vår sida. Jag ber er att göra den 30 juni 1960 till en ärofylld dag som ni ska rista in i era hjärtan för evigt. I djupet av våra väsen är vi stolta över denna kamp, förd med tårar, eld och blod. Vi har hånats, förolämpats, slagits, morgon, middag och kväll, bara för att vi är svarta. Vi har sett vårt land beslagtas. Vi har sett att lagen inte är densamma för en vit som för en svart. Till mötesgående mot den första, grym och omänsklig för den andra. Tillsammans, bröder och systrar, ska vi börja en ny kamp. En storslagen kamp som kommer leda vårt land till fred, framgång och stordåd. Länge leve det självständiga Kongo.
Ur radioapparater runt om hela Kongo knastrar Patrice Lumumbas röst ut till miljontals invånare. Om deras långa kamp, deras lidande och deras hopp. Och när orden klingat ut ersätts de av en jubelstorm. Det här är mannen som ska leda Kongo framåt. Och så ska det bli. Men bara för en mycket kort tid. Så signeras dokumenten. Och Kongo är en gång för alla fritt från Belgien. Festen kan börja. Och segern firas med sång, dans och skålande. I byar och städer, på torg och barer. Och gratulationerna från omvärlden flödar in. Till Kongos folk och till mannen som tagit dem in i självständighetens era. Men glädjeruset är bara snart ut. Och den bistra verkligheten tar vid. Ett av de första och största problemen som den nya regeringen möter är att belgarna inte alls verkar ha släppt greppet. Det är fortfarande vita officerare som styr armén i Kongo. Och de hävdar fortfarande den gamla, rasistiska ordningen. I protest mot det tar kongolesiska soldater upp vapen mot arméledarna. Och sen börjar upproret att sprida sig. Från den här punkten trummas en virvel av våld upp, som bara kommer att eskalera. För Belgien svarar genom att skicka förstärkning. Konflikten trappas upp och drabbar också civila. Och medan det sker får Patrice Lumumba ännu ett stort bekymmer att handskas med. Kongos interna oenigheter ger sig till känna med ett brak. De där två metallerna, kobolt och uran, som alla vill åt sig på 60-talet, finns framförallt i den södra delen av Kongo. Den mest gruvtäta och därmed mest värdefulla provinsen heter Katanga. Men nu har de ledande lokala politikerna i tumultet kring självständigheten tagit chansen att koppla loss Katanga och utropa provinsen till en egen, självständig stat. Det är ett svårt bakslag för Patrice Lumumba och det övriga Kongo. Och det visar sig snart att ledarna i Katanga inte agerar helt på egen hand. Utbrytarrepubliken får snabbt militärt stöd från Belgien, som givetvis vill behålla inflytande och makt i den här delen av Kongo. Det har bara gått 2 veckor sedan självständighetsdagen. Men den nyfödda republiken har redan förvandlats till ett politiskt och militärt kaos. Det som ska komma att kallas för Kongokrisen är inlett. En serie konflikter och förvecklingar som ska riva upp djupa och svårläkta sår. Och som ska kosta Patrice Lumumba livet. Vem kan en man som Patrice Lumumba vända sig till för att få stöd? Det är inte en god idé att närma sig någon av parterna i kalla kriget. Men det finns ju faktiskt numera en organisation som har bildats just för att främja fred och enighet i världen. Och som Lumumba kan skicka ut sitt nödrop till. Ledningen för den håller till i en nybyggd skyskrapa på Manhattan i New York. Och generalsekreteraren är en 55-åring från lilla Sverige.
Ja, det är alltså Dag Hammarskjöld som är generalsekreterare i FN och det här är ju, kan man säga, den första stora satsningen som FN gör efter andra världskriget. Och de väldigt snabbt kom till platsen, men enligt då principen alltså att man bara ska försvara liv och inte dras in i några konflikter.
Den 14 juli 1960 flygs de första FN-soldaterna in. Men de är inte vad Patrice Lumumba hoppades på. Kan inte ge honom aktivt stöd och stå på hans sida i konflikten. Soldaterna har strikta order. De är där för att skydda civila och skapa lugn. En FN-armé kan inte vara en anfallsarmé, meddelar generalsekreterare Hammarskjöld. Patrice Lumumba måste leta vidare på annat håll. Han har den sovjetiska trevaren i färskt minne och gör ett försök att använda den som lockbete för den motsatta sidan. Hintar till USA och västmakterna om att han kanske blir tvungen att kroka arm med Sovjet om han inte får stöd av någon annan. Men den taktiken ska visa sig förödande. I Washington möts han av stängda dörrar. Nej blir det också från Paris och London. För flörten med Sovjet har brännmärkt Patrice Lumumba.
Det gav vatten på kvarnen på alla de som hade hävdat att han egentligen var kommunist och att han alltså kämpade för ett kommunistiskt styre i Kongo. Och därigenom så förvärrade hans situation ännu mer. Han fick inget stöd och han blev stämplad som kommunist.
På hemmaplan förvärras läget i vild fart. Ännu en råvarurik provins följer i Katangas fotspår och förklarar sin självständighet. Kongo är ett land i sönderfall och inbördeskriget rasar. I dess spår, fruktansvärda övergrepp på civilbefolkningen. I vissa fall rena massakrer där tusentals mördas och ännu fler drivs på flykt. Patrice Lumumbas kongolesiska armé är långt ifrån oskyldig i det som sker. Och i maktens korridorer reser sig hindren för Lumumba. Motståndare, som president Kasavubu, deltar ivrigt i kampanjen för att kommuniststämpla honom. Än så länge har ändå Lumumba ett starkt kort på hand. Ledaren för den kongolesiska armén, Joseph Mobutu, är en av hans närmaste män. Men den som ena dagen är en allierad kan vid nästa soluppgång bli den farligaste av fiender. I det kaotiska tillståndsområdet ser till slut Patrice Lumumba inget annat val än att ge sina belackare rätt. Lyfta på luren och be operatören om att bli kopplad till Sovjetunionen. Och i Moskva nickar man villigt och skickar det Lumumba ber om. Vapen, flygplan och fordon. Men det här tar honom ett stort steg närmare undergången. För nu har västländerna fått det svart på vitt. Patrice Lumumba är en farlig kommunist. En sovjetallierad som måste röjas i vägen. Och i Kongo hakar hans rivaler omedelbart på. I början av september 1960 försöker sig president Kasavubu på en statskupp och låter i en radiosändning meddela invånarna att Patrice Lumumba är avsatt. Men så lätt låter sig inte Lumumba utmanövreras.
Han agerar väldigt snabbt och går till parlamentet och lyckas få stöd i parlamentet. Han är en fantastisk talare och lyckas få dem att ändra uppfattning. Så att Kasabos försök att till statskupp misslyckas.
Den här gången gick det att ställa till rätta. Men snaran är på väg att dras åt runt Patrice Lumumba. Det efterlängtade understödet från Sovjet räckte inte långt. Och från FN kan han inte räkna med någon assistans.
Jag tror alltså att FNs mandat var lite för begränsat och att man inte riktigt visste hur man skulle hantera det här. Så att Lumumba blev nog ganska besviken med den insatsen och det stöd som de fick från FN. Det var inte någon direkt hjälp för honom att lösa de svåra problem han stod inför.
Det är som att Patrice Lumumba står mitt i ett jordskred av motgångar. Och den 14 september kommer det kanske tyngsta slaget. För en ledare kan klara sig genom mycket, så länge han har militärt stöd. Och det har ju Lumumba haft. Men när Joseph Mobutu, ledare för den kongolesiska armén, plötsligt vänder sig emot honom, är loppet kört. Premiärminister Lumumba avsätts i en regelrätt statskupp. Och nu står han maktlös. För den här gången har motståndarna muskler som hämtats från andra sidan Atlanten.
Nu är det ju en situation att Lumumba har, kanske i förtvivlan eller utan annan möjlighet, han har vänt sig till Sovjetunionen, men han har gjort det i alla fall. Och då fick han ju tydligt både USA och vissa europeiska länder mot sig.
Och USA agerar med kraft. Det är den amerikanska underrättelsetjänsten CIA som är med och delar på notan för Mobutus statskupp. Patrice Lumumba placeras i husarrest. Inlåst och avskild från den politik han vikt sitt liv åt. Från balkongen på andra våningen i sitt tegelhus ser han soldaterna patrullera förbi de låga, välklippta buskarna. Det är FN-soldater i sina ljusblå hjälmar. Och som Mobutus män. Som inte skulle lägga fingrarna emellan om Lumumba försöker fly. För han är ett hot. Ett vandrande vapen som kan riktas mot den nya militärregimen. Och hans fiende gör rätt i att frukta honom. För Patrice Lumumba har inte gett upp.
Leopoldville, 27 november 1960. Några kvicka steg över gården, in genom bildörren och sen in under filten. De har gått igenom planen gång på gång. Men nu är det skarpt läge. Patrice Lumumba gläntar på gardinen. Kikar försiktigt ut på vakterna som dåsar i det täta mörkret. När som helst ska de bytas av. Han tittar på klockan. Mycket riktigt. På trötta fötter försvinner de runt hörnet. Det är startsignalen. Ljudlöst smyger han upp dörren. Och där står den. Bilen som ska ta honom härifrån. Lädersätet knarrar när han krånglar sig in och kurar ihop sig på det fuktiga golvet. Så rullar de iväg. Genom filten skymtar han det vandrande skenet från vakternas ficklampor när de bromsar in vid utfarten. Nu gäller det. Han håller andan. Och så kommer ljudet han väntat på. Grinden öppnas. Sekunden därpå är han på andra sidan, ute i friheten.
Kanske är det ungefär på det här viset som Lumumba flyr sin husarrest. Men vi vet inte säkert. Mer än att han lyckas smita ut tillsammans med sin fru och deras yngsta son. Och det här är ett sånt tillfälle i historien när en människas öde hade kunnat bli ett annat. Ett avgörande ögonblick. Patrice Lumumba skulle kunna gå under jorden. Eller kanske lämna landet. Men han vill istället ta sig till östra Kongo. Där har han gott om stöd och skulle kunna kraftsamla för att komma tillbaka in i matchen. Så han sätter av i den riktningen. Och på vägen, på resan genom det land han har slagits för i hela sitt vuxenliv, kan han inte låta bli och stanna och tala till folket. Men det är ett fatalt misstag.
Han tror på sin förmåga att föra ut budskapet. Och han hade den förmågan. Och skulle kanske kunna ha blivit en ledare som hade fört ihop Kongo. Men han, det var inte till möjlighet att göra det då längre. Nu var det kört.
För snart har Mobutus armé fått upp spåret. Och den här gången finns inga flyktmöjligheter. Den 1 december 1960 grips Patrice Lumumba och förs tillbaka till Leopoldville. Där ytterligare avgörande ögonblick i historien flyger förbi. För i det här skedet finns det flera aktörer som skulle kunna hindra det som är på väg att ske. Men ingen gör något. Vi är ännu en gång på flaket till den där jeepen. Som en förnedrad, misshandlad och blodig Patrice Lumumba tvingas upp på. Mitt framför ögonen på FNs sändebud. Och pressens blixtrande och rullande kameror. I en villa en bit bort väntar mannen som lett jakten. Josef Mobutus ansikte fångas av tv-kamerorna som följt efter jeepen med den tillfångatagna Lumumba. Som knuffas in i huset. Och det är det sista världen ser av självständighetskämpen Patrice Lumumba. Det blir ingen rättegång. Han får ingen chans att tala för sin sak. Patrice Lumumbas bödlar har ingen avsikt att skipa rättvisa. Han förs till Katanga, rakt in i fiendeland. Och där, den 17 januari 1961, mördas Kongos första folkvalda premiärminister med en förfärande råhet. Nästan en månad går innan världen till slut får en bekräftelse på det man redan anat. Att Patrice Lumumba är död. Den officiella förklaringen är först att han har flytt från sin fångenskap och blivit ihjälslagen av en upprörd folkhop. Men det är det ingen som tror på. Istället väller ilskan mot Belgien fram. Belgiska ambassader attackeras och utanför FNs högkvarter växer demonstrationsskarorna för att protestera mot det som för många är uppenbart. Att symbolen för det fria Kongo har mördats och att de belgiska myndigheterna har Patrice Lumumbas blod på sina händer. Förgäves försöker hustrun Pauline med FNs hjälp att få begrava sin döde makes kropp. Men det hon inte vet är att hans mördare har sett till att det inte finns något kvar för varken henne eller barnen att sörja. Alla hårresande detaljer ska förbli höljda i dunkel. Både för Lumumbas familj och för offentligheten. Det dröjer hela 40 år. Ända till början av 2000-talet. Innan sanningen till slut sipprar fram. Att Patrice Lumumba mördades. Förmodligen efter utdragen tortyr. Och att belgiska representanter fanns på plats. Efter mordet förstördes hans kvarleva grundligt av belgisk militärpolis. Kroppen sågades i bitar som upplöstes i syra. Och de få rester som blev kvar brändes. Varje spår av frihetshjälten Lumumba skulle förintas.
Han upplevdes som ett hot. Därför att han var en boren ledare och han fick med sig folket. Och det gällde alltså att ta bort allting så att han inte efteråt skulle kunna ses som en martyr.
Vem som ska hållas ansvarig för mordet är efterhand inte helt tydligt. I både Leopoldville och Katanga finns förstås skyldiga. Men hur inblandat var Belgien? Från Bryssel har man under 2000-talet gått ut med en formell ursäkt och menar att det vilar ett moraliskt ansvar över dem. Att landets representanter på plats kunde ha agerat för att förhindra det som skedde. Men inget direkt erkännande om inblandning i planering eller genomförande har framförts. De belgare som bland annat skändade Patrice Lumumbas kropp gjorde det på Katangas order, inte belgisk. Men det finns en del som tyder på att Belgiens skuldbörda är tyngre än så. Att det från högsta ort där ska ha funnits en uttalad vilja att Lumumba ska elimineras och att han skulle sändas till Katanga, vilket i praktiken innebar en dödsdom. Och det finns också andra utomstående som har haft intresse av att se Patrice Lumumba död. Makthungriga parter saknas inte i det snåriga kalla kriget. När de sista spillrorna av Patrice Lumumbas döda kropp brändes i januari 1961 gick också tanken på ett fritt och demokratiskt Kongo upp i lågor. Hans död öppnar dörren till den korrupta regim som kommer plåga landet i över 30 år. För Joseph Mobutu, mannen som med västvärldens hjälp kuppade bort Lumumba, blir en av Afrikas mest ökända despoter. Och via honom fortsätter också utländska makter att utnyttja Kongo under 1900-talet. Att försöka förinta minnet av någon genom att förinta kvarleverna brukar sällan vara framgångsrikt. Och även Patrice Lumumbas mördare misslyckas. För ur askan reser sig hans ande och svävar ut över Kongo som en enande kraft.
Jag tror att han har betytt väldigt mycket. Dels så, då, så var han viktig för själva processen under den här perioden. Han kom vid rätt tidpunkt till Belgien för att avsluta förhandlingarna. Han ledde landet ut ur kolonialperioden. Men jag tror han betytt ännu mer efteråt. Det som är intressant med Kongo är ju att det är ju så många motsättningar. Det är så fattigt. De har gått igenom så mycket elände och ändå hålls det ihop. Och det förundrar mig varje dag, alltså, att hur kan detta land hållas ihop med alla dessa motsättningar? Och jag tror att de flesta skulle säga att Lumumba är ett kitt som håller ihop land.
Att bryta loss Kongo från kolonialismens grepp var Patrice Lumumbas främsta mål. Och trots att hans liv blev kort, bara 35 år, lyckades han. Om landet hade gått en annan framtid till mötes under hans styre får vi aldrig veta. Hans liv och hans visioner släcktes av 1900-talets globala politiska maktkamp. Krafter som en man inte kan stå emot. Men det fria Kongos första ledare glöms inte bort. Inte av omvärlden. Han är fortfarande en stark symbol för motstånd i hela Afrika. Och inte av sin familj. I över ett halvt sekel har de levt i ovisshet. Utan att någon rättvisa skipats. Och utan en grav att sörja vid. Fram till sommaren 2022, när Belgien slutligen återlämnade den sista kvarvarande delen av Patrice Lumumbas kropp. En tand med guldkrona som brutits loss och tagits hem som en bizarr souvenir av en av de belgiska militärpoliserna som förstörde kroppen. Den återbördades till Patrice Lumumbas barn, som därmed på årsdagen för Kongos självständighet den 30 juni kunde lägga åtminstone en symbol för sin far till den sista vilan.
Du har hört P3 Historia av och med Cecilia Dyringer, Elina Pärdal, Emilia Mellberg, Sardar Strad och Peter Jonasson.
En produktion av Munk för P3, Sveriges Radio.